står det i första Korinthierbrevet 8:2. Och vi ber bara Jesus att du gör någonting med oss, bland oss här idag, Jesus. Vi ber för fokus, vi ber för koncentration. Vi ber här att vi ska vara respektfulla inför ditt ord, Herre. Vi vet att det är den levande Guden i himmelen som talar till oss när vi öppnar denna bok. Och Herre, vi vill inte missa någonting av det som du har att säga idag. Vi ber i ditt namn. Amen. Vi ska titta på två stycken skriftställen. Och vi kan börja med att läsa Jesaja kapitel 9. Jesaja kapitel 9. Och faktum är att jag tror att pastor Johan läste åtminstone delar av det här förra söndagen. Och men vi ska komplettera det med en annan vers här från Nya Testamentet. Så Jesaja 9 och verserna 6 till och med 7. Och det här är ju en av de versar som vi säger är riktiga sån här julversar. Därför det talar om Messias födelse. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet. Och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsfurste. Vers 7. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan ska göra detta. Här ser vi hur ett barn blir oss fött, en son blir oss given. Innan vi tittar på dagens tankar här så ska vi också läsa första Johannes kapitel 4. Första Johannes kapitel 4. Och de tre första verserna där. Så, första Johannes 4, verserna 1-3. Mina älskade, tro inte alla andar, utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är antikristande som ni har hört ska komma och som redan nu är i världen. Herre, vi ber än en gång att du välsignar de här tankarna i ditt namn. Amen. Det finns en viktig fråga som lyder: när föddes Jesus? Och för er som var med på julfesten så vet vi att det fanns en fråga där. Och det var många, jag tänkte att det var så självklar då, när föddes Jesus? År 0. Men det fanns två andra alternativ: 8 år efter år 0, 4 år före år 0, och det skulle tydligen vara 4 år före år 0, därför att det var någon munk som hade räknat fel och så vidare. Så det är en viktig fråga på ett sätt. Vi vet inte exakt när Jesus egentligen föddes. Bibeln säger inte. När det gäller påsken, då vet vi exakt vad Bibeln säger. Men när det gäller julen så är det egentligen ingen högtid som vi hittar i Bibeln på det sättet. Vi firar det, för kyrkotraditionen firar det, och människor gör det och så vidare. Och det kan man ha sina tankar och åsikter om. Men vi tror att det var den här tiden. Men skriften säger inget specifikt om det. Som andra ord, vi kan inte bygga ett argument baserat på tystnad. Det är, för er som har forskat, ni vet att så får man inte göra. Man gör det i alla fall, när det gagnar en själv, så får man kritik från andra. Ett argument från tystnaden och så vidare. Så vi ska inte argumentera baserat på kyrkohistoria eller traditioner när Jesus egentligen föddes. Så det är en viktig fråga. Men det finns viktigare frågor. Och en mycket viktigare fråga, det är: vem var Jesus? Vem var Jesus? I islam så var han en profet. Och nog var han en profet. men han var mycket mer än en profet. I buddhismen så var han en lärare. Och visst var han en lärare, men han var också mycket mer än en lärare. I hinduismen så var han en upplyst mästare. Och visst var han upplyst, och visst var han en mästare i ordets rätta bemärkelse. Men han var mycket, mycket mera. Inom humanismen och liberal kristendom så var han ett exempel att följa. Och visst var han ett exempel, det främsta exemplet, absolut. Men han var mycket mera. Och vi ska läsa, eller vi läste just de här verserna om att den ande som inte bekänner att Jesus Kristus, eller att Jesus är Kristus, för Kristus betyder nämligen den smorde, det grekiska motsvarigheten till hebreiskans Messias, det vill säga den smorde. Så han är Messias, han är Kristus, han är den smorde. Han är den som var profeterad i Gamla testamentet som skulle komma in i världen. Och det står i Johannesevangeliets första kapitel att ordet blev kött och bodde ibland oss. Vi kallar det för inkarnationen, det vill säga att Gud i Jesus Kristus blev en människa. Varje ande som förnekar denna sanning, står det att det är antikristande. Och antikrist är en man som ska komma i framtiden, ja. Men antikristar i plural finns redan bland oss. Därför att ordet anti i grekiskan, det betyder inte bara att vara emot. Ni vet man säger, ja han är anti, han är emot någonting. Men anti betyder egentligen att vara istället för. Så när det är antikrists ande så är det istället för honom. Det vill säga man erbjuder någon slags alternativ för vem Kristus är. Så vill vi ha reda på vad sanningen är, lyssna på om den ande som talar bakom talaren eller människan erkänner att Jesus är Kristus, det vill säga Gud har kommit i köttet. Då är det Guds ande som talar. Och vi kan ha lite olika åsikter om sekundära frågor, men detta kan vi aldrig kompromissa. Jag kan erkänna honom som profet, jag kan erkänna honom som en lärare, som en upplyst mästare, som ett exempel och så vidare. Men jag måste erkänna honom som Messias, Kristus, den smorde, Gud i människoform. Därför att varför är detta så enormt attackerat? Jo, därför att där i ligger frälsningens hemlighet. Och den viktiga frågan, när föddes Jesus? Den viktigare frågan är, vem var Jesus? Men kan vi säga att det finns en ännu viktigare fråga? Och det är titeln också på dagens predikan. Vem är Jesus? Vem är Jesus? Det vill säga, han lever idag. Han dog, blev begravd och han uppstod igen. Så han är någonting. Han var inte bara någonting. Han är någonting. Och för er som har varit med oss i veckorna så vet ni att vi har talat om under ett antal veckor nu om jag är i Johannesevangeliet. Vid inte mindre än 7 olika tillfällen så uppenbarar sig, eller talar Jesus, proklamerar Jesus om sig själv att han är jag är. Jag är livets bröd. Jag är vägen, sanningen och livet och så vidare. 7 tillfällen i Johannesevangeliet. Och det är samma ord, samma uttryck som vi hittar i andra Mosebok kapitel 3. När Gud talar till Mose. Och då uttrycker han sig att jag är, Javé, jag är den evigt existerande guden utan början, utan slut. Jag kommer alltid att vara den som jag alltid har varit. Det är hans namn. Namnet över alla andra namn. Apostlagärningarna 4:12 säger att det finns inget annat namn genom vilket vi kan bli frälsta. Så varför är detta så attackerat? Det är ingen som har någonting emot att vi är moraliska eller religiösa eller traditionella. och sjunger julsånger och pratar om Jesus i krubban och alla de här sakerna. Ingen som har någonting emot det. Kyrkorna är fullsatta den här årstiden. Men vilken ande är det som talar bakom? Erkänner människor att Jesus är Kristus, att han är Gud själv? Det är det som är viktigt. Så vem är Jesus? Och det är det jag vill tala om idag lite grann. Att han är för det första skapare. Jesus är skapare. Det finns två stycken konkurrerande världsbilder. Inte kompletterande som en del kristna tror att det är, utan konkurrerande. Vi har skapelsetro kontra utvecklingstro. Livet hade en början. Jesus var Gud i människoform. Och vi läste det tidigare här, eller vi nämnde det tidigare i Johannes 1:14, att ordet blev kött och bodde bland oss. Det är ganska svårt att tänka och föreställa sig att universums skapare blev en människa. En liten bebis. Ni vet hur bebisarna är liksom. Man går runt och man tittar på dem, man beundrar dem och man tycker det är bara ett mirakel. Och så också med Jesus. Han var lika liten och lika svag och lika hjälplös mänskligt sett som alla andra bebisar är och har varit och kommer att vara i historien. Vilket mirakel. Han var beroende. Han lekte. Han satt i någons knä när han växte upp. Och Satan har förlett en hel generation. Vår tids religion är den sekulära humanismen. Satan har sin roll som lögnens fader. Han har sin roll som denna världens gud med litet g. Han har sin roll som kosmokraton. I första Johannes 5:19 står det att han är kosmokraton, det vill säga han är den som styr över kosmos. Han är den som styr över den alternativa världsordningen. Det vill säga Gud har etablerat någonting i denna värld, men han erbjuder ett alternativ, ett kristuslöst alternativ, antikrists ande. Han som inte bara är emot Gud utan som också erbjuder ett alternativ som är istället för honom. Och vetenskapen, modern vetenskap, kom inte ur renässansen. Alla säger att det kom upplysningens tid. Renässansen förde egentligen med sig en återgång till den grekiska filosofin snarare än någon kristen uppvaknande. Men däremot så kom den moderna vetenskapen ur reformationen. Om vi tar personer som i historien som vi känner till, Isaac Newton till exempel, eller Pascal. Jag vet inte exakt vad de trodde, vilken biblisk tro de hade, men de trodde på en skapare. De trodde på en skapare. Och det var utgångspunkten för deras vetenskap. Man kallade vetenskap, eller teologin, kallade man för vetenskapens drottning. Det vill säga den gren av vetenskapen som skulle komplettera och vägleda alla andra discipliner inom vetenskapen. Idag vill man inte ens ha med teologi. Kanske man har någon slags urvattnad teologi som gränsar till filosofi. Men det är väldigt intressant att se att man trodde på en skapare. Och man trodde också att det fantastiska liv som finns där ute, det var någonting som Gud hade gjort upptäckt, eller möjligt att upptäcka. Och när vi upptäcker det så blir vi så uppmuntrade att tillbe honom. Ofta så sänds det program på tv som är så kallade vetenskapliga program, och de talar om väldigt intressanta saker. Och man är lite sugen på att titta på det för att det är så, men man blir så trött väldigt snabbt därför att man systematiskt förnekar Gud. Man systematiskt vill förvränga Bibeln och det som skriften säger och så vidare. Och man hävdar att man har kommit förbi det här stadiet av vidskepelse eller brist på kunskap som möjligen religionen så att säga fyllde. Och man tror inte längre på en skapare. Och varför är det viktigt att tro på en skapare? Jo, därför att om vi inte tror att vi är skapade, då tror vi heller inte att vi har en skapare och att vi har fallit från någonting. Då finns det heller ingen synd. Så vad är då syndabegreppet? Och finns det inget syndabegrepp, ja, då behöver jag ingen frälsare. Så vem är Jesus? Han är skaparen. Han är den som skapade denna värld, uttalade ett ord och allting vi ser blev till. Denne skapare har vi, mänskligheten, gjort uppror mot. Och på grund av det så behöver vi en frälsare. Och vem kan vara frälsaren om inte skaparen? Endast han själv förmår att vara frälsare. Vi tänker liksom vem som helst kan vara frälsare. Någon karismatisk, duktig, begåvad person som kan fatta de rätta besluten kan vara mänsklighetens frälsare. Nej, absolut inte. Endast skaparen själv, Jesus Kristus, Gud själv som blev en människa i Jesus Kristus, förmår att vara frälsare för sin egen skapelse. Och en del av er har kanske hört talas om Sir Julian Huxley. Han var en brittisk biolog och humanist. Han var en medgrundare till UNESCO, FNs organ. Han var också dess generalsekreterare vid något tillfälle, tror jag. Han kallas ibland för nydarwinismens fader. Och när man tittar på runt omkring oss, evolutionsläran finns överallt. Jag kan förstå det om jag går i skolan och jag hör det i biologiklassen. Och jag kan förstå det att vi snuddar vid det i fysiken och kemin. Men det verkar som att det dyker upp precis var som helst. Överallt finns det ett evolutionistiskt tänkande. Och ett systematiskt förstörande av tanken att vi skulle vara skapade varelser. Och vi ska inte gå in på det, men evolutionen är direkt motsägande. För er som känner till andra, eller termodynamikens andra lag, så ser vi att evolutionen direkt strider mot den. Men ändå så hyllas den som någonting som är redan spikat och klart, det finns ingen diskussion. Människan existerar av sig själv och är den högsta realiteten i universum. Så den ultimata verkligheten vi har, det är det universum vi ser. Människan strävar efter en världsregering. Människan strävar efter en världsreligion. Man strävar efter en gemensam ekonomi. Vi ser de tecknena väldigt, väldigt, väldigt tydligt i världen idag. Människan upphöjer sig själv. Religion, ja. Men inte en levande Gud i himmelen som har skapat människan. Gett henne en fri vilja med vilken hon valde att synda. Och den synden måste sonas. Den måste betalas för. Och det har gjorts genom att Gud själv blev en människa i Jesus Kristus. Där och endast där finns frälsningen. Hur ofta hör vi detta? Nej, man försöker att synkronisera det här. Man försöker att blanda tron och blanda den här utvecklingsläran. Och på något sätt komma fram till någon slags gångbar hybrid. Men faktum är att man har misslyckats. Man talar till och med om att död och lidande är bra. Man tittar på naturfilmer så något lejon sliter någon stackars antilop i stycken och folk bara oh, liksom fantastiskt, den starkes överlevnad. Vi säger det någonting som har gått snett i skapelsen. Överallt ser vi detta. Överallt. Varenda gång man tittar på ett tv-program som handlar om någonting. Det spelar ingen roll om ett matlagningsprogram. Åh, vad trevligt. Här står de nu och bakar sockerkakor. Nu ska vi se här. En rolig tävling. Och så kommer det fram någon på slutet. En av er ska åka hem ikväll. En av er ska lämna denna platsen. Ingen hör hemma. Överallt är det detta konkurrerande tänkande. Jag har ingenting emot idrott och tävlande. Det är riktigt roligt. Träna och vara disciplinerade och följ reglerna och må bäste man vinna. Men en av er ska alltid åka hem. Vad är det här för ett tänkande? Det är evolutionstänkande som har kommit in. Den starkes överlevnad. Det är inte så som Gud tänker. Hur tänker Gud? Han är allinkluderande. Han har skapat varje människas DNA superhyper unikt. Ingen finns här som är som dig. Han har ett syfte, en vilja och en plan för varje människa som går på den här jorden. Det första steget i den planen är att vi ska hitta frälsaren. Skaparen som vi har gjort uppror mot, men som nu har blivit våran frälsare. Det är hans första önskan. Och när vi har gjort det, ja, då har vi tagit första steget in i en värld som är helt fantastisk. En värld som människor på gatan inte har en aning om. Och tyvärr, många människor som sitter i kyrkbänkarna inte har. Jag träffade någon person nyligen som jag kände, eller känner fortfarande, men som jag inte har känt på ett tag. Och vi satt, eller vi har inte haft tid tillsammans på bra länge, men nu träffades vi igen och vi satt i princip 5 timmar nonstop och pratade om vadå? Bibeln, Gud, den kristna tron, fråga efter fråga, ämne efter ämne. Jag kan inte få nog av det här. Den här boken är helt fantastisk. Och vänta du bara när du blir lite äldre, då kommer du att tappa glöden för det här liksom. De unga, de är lite entusiastiska ett tag, men sen hinner livet ifatt. Jag håller inte med om det. Vi borde vara, ju gråare vårt hår blir och ju äldre vi blir och ju stappligare våra steg blir, ju mer entusiastiska borde vi vara över denna bok. Varför? Jo, därför att den är sanningen. Det är där som vi får livskraften. Och blir vi gamla och stappliga, prisa Gud, då är vi närmare honom. Då är vi närmare befrielsen från denna kropp av synd som slits ut. Men den inre människan som vi hörde förra helgen, den blir hela tiden förnyad. Inte, visst är det fantastiskt, så han är vår frälsare. Och jag tänker på detta. Död och lidande är bra. Den starke överlever. Inte alls. Jag berättade kanske förut tidigare, jag var på en begravning alldeles nyligen och någon gick upp och höll ett tal och sa: jag är inte längre rädd för döden. Därför att jag har insett och förstått att död och liv är samma sak. Jag förstår inte detta. Död och liv är inte samma sak, de är varandras motsatser. Döden och graven är fruktansvärd. Död betyder separation. Men livet finns i Kristus och han har övervunnit döden. Det betyder att när vi tror på honom, då har vi evigt liv. Vi kan upptäcka att det här livet kan komma in i oss. Samma ande, står det i Romarbrevet 8, jag tror att det är vers 11, som uppväckte Jesus Kristus från de döda, han vederkvicker också oss. Wow! Man hör evolutionstankarna överallt. Man hör om det i abortdebatten. Man talar om fostret som går genom utvecklingsstadier. Så fostret är vid något tidpunkt bara i det här fiskstadiet och allt. Det är helt otroliga grejer. Men i Jeremia 1:5 står det att jag kallar dig redan i moderslivet. Jag hörde igår någon av Nobelpristagarna uttala sig om man var, jag tror det var det i alla fall. Men någon känd vetenskapsman framträdde i något sammanhang och sa att det viktiga för vetenskapsmännen är att vi har folket med oss. Om folket är med oss, det vill säga att de är med på vad vi gör när det gäller stamcellsforskning och alla de här grejerna och förlänger människornas liv etc. etc. Vilket jag inte har någonting emot på ett sätt. Sjukvården är av Gud. Eller hur? Men att försöka tro att vi ska övervinna döden, och jag tror det var faktiskt titeln på programmet också, så lurar vi döden, tror jag det heter. Och jag bara tänker liksom att vi kan inte göra det, därför att synden som pastor Johan talade om förra helgen finns i vårt DNA. Hela mänskligheten är fallen i synd. Det spelar ingen roll hur mycket vi rätar upp oss och hur religiösa hur traditionella vi än är. Vi är syndare, inte på grund av att vi syndar, utan på grund av att vi syndar, på grund av att vi är syndare av naturen redan genom födseln. Så vi tänker på det. Människor vill ha en religiös upplevelse. Jag kan ta droger och få en religiös upplevelse, men jag vill inte ha Gud. Det finns så många olika tankar. Men grundtesen är att människan behöver ingen frälsare. Man är sin egen frälsare. Marx lär ha sagt vid ett tillfälle att mitt huvudmål är att förstöra honom där ovan. Men han var ju en ateist. Ateister tror inte på Gud. Varför säger en ateist att mitt huvudmål eller huvudsyfte är att förstöra honom där ovan? Med andra ord, det finns inga ateister. Ateister är bara människor som egentligen gör uppror i sina hjärtan mot Gud. För det står i Predikaren kapitel 3 att Gud har lagt evigheten i människans hjärta. Alla vet att det finns en Gud. Romarbrevet 1 säger samma sak. Så vi vet det. Så det finns en skapare. Han är Jesus Kristus. Det finns en frälsare. Det är samma skapare. Och nu finns det ytterligare en sak jag vill nämna. Och det är att det finns en upprätthållare av allting. Det är någon som håller ihop allt det här. Han har skapat allting. Mänskligheten har fallit. Han har blivit vår frälsare. Livet går vidare en tid. Gud prövar våra hjärtan under den här tiden. Vi är i ett krig. Inte ett krig som förs med pistoler och stridsvagnar, utan ett krig som förs i tanken med olika ideologier. I Kolosserbrevet 3:4 står det att Kristus är vårt liv. Står det inte bara att han ger oss liv? Han är vårt liv. Vi är i honom. I Johannes 15:6 säger Jesus till lärjungarna: utan mig kan ni inte göra någonting. Men så står det att om och när ni förblir i mig, då bär vi mycket frukt. Ibland tänker vi i termer som att vi ska producera någonting, eller hur? Liksom vi är produktivitetsinriktade. Vi ska producera någonting så att vi är nyttiga. Men Bibeln säger aldrig att vi ska producera någonting. Bibeln säger att bara att vi ska bära någonting. Vi är grenarna. Grenarna kan inte producera någonting. De kan bara bära frukt. Och det gör de bara när de förblir i vinstocken. Där finns livet. Där finns näringen. När vi erfarenhetsmässigt förblir i honom, då får vi liv och näring från honom och vi bär frukt. Vet ni, det är ingenting vi behöver sträva efter. Det sker automatiskt. Min uppgift är inte att producera, min uppgift är att förbli. Av detta förblivande så blir det också ett fruktbärande. Finns det ingen skapare, ja, då behövs det ingen frälsare. Och då behövs det heller ingen upprätthållare. Allting upprätthålls av sig självt. Och jag tänker på det. Jesus var den som skapade allt. Atlanten, Stilla havet, Indiska oceanen, Baikalsjön, som får Vättern och Vänern att, jag såg Vättern bara som en liten pöl jämfört med Baikalsjön. Olika sjön. Han som skapade alla dessa vattendrag sa i sin mänsklighet, jag är törstig. Han som satte solen på plats och månen på plats och alla stjärnorna. Han skapade också stjärnorna, står det. Bara som sådär lite, ja, på tal om det, skapade stjärnorna också. Ett ord uttalat, allt detta, inga problem för Gud. Men han var den som var trött av ökenhettan när han gick fram, när han träffade kvinnan vid brunnen i Johannes kapitel 4. Jag tänkte på det, liksom Jesus, han blev liten, han blev svag, han blev beroende i inkarnation. Jag tänkte på en sak som lite avslutning här. Han upprätthåller allt. Det var en berättelse om en professor som reste världen runt mer eller mindre, föreläste på universitet och olika platser just om fysikens lagar. Och han talade om atomerna. Och för er som är lite bevandrade i den världen så vet ni att i atomens kärna så finns det positivt laddade protoner som egentligen är frånstötande från varandra. Det vill säga, man kan inte riktigt förstå varför atomen hålls ihop. Den borde egentligen explodera. Men man har kommit på att det är någon kraft som håller atomen ihop. Och den kallar man för den starka kraften. Om ni har era biblar så kan vi väl läsa från Hebreerbrevet 1 och vers 3. Men innan jag läser det, eller innan vi läser det, så vill jag berätta om en historia också om den här professorn. Som jag avslutar inte den där, för att han reste världen runt, han pratade om det här och sen var han lite sådär, han hade en chaufför som skjutsade runt honom överallt, han var klädd i sån här chaufförsmössa och uniform och så vidare, och han var på väg till ett universitet och skulle föreläsa, och chauffören sa, jag har ju varit med dig nu många år och jag har lyssnat på dina föredrag så många gånger så jag tror faktiskt att jag kan dem utantill. Och han sa, ja, nu säger du någonting. Varför, liksom, jag är lite trött på det här att föreläsa. Ska vi byta roll? Så jag tar på mig chaufförsuniformen och du agerar professor. Du håller det här talet. Ja då, han lyckades väldigt bra. Chauffören var där uppe och gav hela den här utläggningen om allting. Och enda problemet var att han pratade lite fortare än professorn. Så att när det var färdigt så går den här personen upp som höll i det och sa att vi har slutat lite tidigare än vi skulle. Så vi har tid för frågor. Och då var det någon som räckte upp handen och sa, jag har en fråga. Hur kan det komma sig att trots att protonerna i atomens kärna är positivt laddade och borde egentligen flyga ifrån varandra, ändå hålls atomen ihop? Nu var chauffören illa ute. Han sa, vet du, under alla mina år som föreläsare har jag aldrig hört en dummare fråga. Aldrig någonsin. Jag kan inte ens förstå hur du kan ha blivit accepterad till universitetet. Till och med min chaufför skulle kunna svara på den här frågan. Och där satt professorn ute i publiken med chaufförsmössan. Och han sa, kom upp här och svara på den här frågan. Och han gjorde det också. Så kan det gå när inte haspen är på. Men vad jag försöker säga är att vi ska vara försiktiga när vi gör vissa saker. Men poängen är att jag tror inte att chauffören kunde svara på frågan. Han kallade det därför upp professorn. Men jag tror inte att professorn heller kunde svara på frågan. Därför att allt man säger, det är att det är den starka kraften. Men lyssna nu vad det står i brevet 1:3. Sonen, vem är sonen? Jesus Kristus, skaparen, frälsaren, upprätthållaren. Han utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Just det här ordet han uppehåller. Det vill säga ordet, Guds ord som fanns i begynnelsen och som uttalades. Vet ni vad ordet universum kommer ifrån? Univers, en vers, ett ord. Hela ordet vi använder, universum, kommer av detta. Att något ord uttalades och allt blev till. Vad säger revolutionen? Det fanns ingenting. Och detta ingenting exploderade och blev allt det vi ser. Är det logik? Jag tycker inte det. Men att det finns en Gud som vi inte kan förklara, det kan vara knepigt nog. Men det är inte ologiskt. Därför att då finns det någonting och utifrån detta någonting har allt det vi ser kommit. Och hans ord upprätthåller allt. Han håller också oss tillsammans. Jag vill kasta mig över en vers till som avslutning. Jag har säkert lovat 3 gånger att jag ska avsluta. Men andra kunde inte bli 5, vers 14. Ty Kristi kärlek driver oss eftersom vi är övertygade om att om en har dött i alla ställe och därför har alla dött. Det här ordet som översätts driver oss här. Det betyder, jag vet inte hur era olika översättningar, men ordet betyder egentligen att hålla någonting samman. Det vill säga, Jesu Kristi kärlek håller oss samman. Hans ord håller samman universum, men hans kärlek håller allting samman. Han är skaparen, han är frälsaren, han är upprätthållaren, och det är hans kärlek som får oss att hålla samman. Precis som atomen borde flyga isär, men den hålls samman av den starka kraften som är Gud, som är Jesu ord. På samma sätt borde våra liv flyga i 1000 bitar därför att vi är fallna varelser. Men på grund av hans kärlek som förde honom till korset så kan vi idag säga att han verkligen håller oss samman genom sin kärlek. Jag tycker det är fantastiskt. Vem är Jesus? När föddes han? Ja, vi kan diskutera den frågan. Vi vet inte riktigt årstiden, vi vet inte riktigt året kanske. Eller vi gör det, jag vet inte. Vem var han? Vi har olika förslag på det. Men vem är han? Han är den uppståndne Kristus. Han är det levande ordet som har tagit an eller tagit på sig en mänsklig kropp. Som är förhärligad, en uppståndelsekropp. Han sitter på faderns högra sida i himmelen idag. Och vad gör han där? I Hebreerbrevet 7:25. Han ber för oss. Hans kärlek håller oss samman. Det är inte reinkarnation. Att livet går i cyklar och kommer och går. Det har funnits massor av istider och årmiljoner och årmiljarder. Och när man ställde frågan för 50-60 år sedan i västvärlden och i Sverige om man trodde på reinkarnation, då var det bara några fåtal människor som trodde på det. Idag är mer än hälften av alla människor öppna för tanken om reinkarnation. Hur många människor är öppna för inkarnation? Det vill säga att Gud i Jesus Kristus har blivit en människa. Det är den viktiga frågan. Därför att om jag inte tror att Jesus är Guds son, att Gud blev en människa i honom, då är jag förlorad. Det finns ingen frälsning annat än genom namnet Jesus. Jag måste tro att Gud blev en människa i Jesus Kristus och att han kom in i denna värld för att frälsa syndare, vilken jag är en. Om jag tror på det, då får jag evigt liv som en gåva. Svårt att ta emot gåvor, eller hur? Det låter som ett postbudskap när jag talar om döden och uppståndelsen. Men det börjar här, 4:e advent, när Jesus kom in i den här världen som det lilla barnet. Inkarnationen. Inkarnationen. Han föddes. Vem är Jesus? Han är Kristus. Det är den viktiga frågan. Svarar vi ja på det, då har vi evigt liv som en gåva. Och han är alla de här sakerna. Men detta är det absolut viktigaste. Så Herre, vi ber att du välsignar oss nu när vi tänker på de här jultankarna. Och vi tänker Jesus verkligen på hur du kom in i den här världen som ett litet, hjälplöst, behövande barn. Människor tittade på dig och beundrade dig som man alltid gör med små bebisar. Du levde ett vanligt liv, men du var ingen vanlig människa. Du var en vanlig människa, men du var också full Gud. Full Gud och full människa i en förening. Och här är vi ber idag att denna kunskap om inkarnationen skulle nå till världens yttersta gräns. Och att vi som individer skulle få vara med och bära ut det budskapet. Kanske också nu under julen, de människor vi träffar på olika platser. Här vi ber för det. Vilket fantastiskt, fantastiskt budskap som vi har, Jesus. Vi är bara så tacksamma. Kanske du tittar idag på internet och julen närmar sig. Du har sjungit julsånger. Du kanske planerar att gå till kyrkan. Men du har aldrig tänkt på de här tankarna. Vem är Jesus verkligen för mig idag? Och om det här budskapet genom den heliga ande har talat till ditt hjärta, fatta då ett beslut idag. Jag tror att Jesus, att du är Gud inkarnerad. Du har blivit en människa för min skull. Du som var skaparen blev frälsaren. Och du är också den som upprätthåller allting. Du erbjuder evigt liv som en gåva till var och en som tror. Använd den tro du har för att tro att Jesus var och är den han säger sig vara. Och Jesus, vi ber bara att du välsignar alla de som nu åker och firar jul. Och att det här predikan och budskapet ska nå långt, Jesus. Verkligen. Vi tackar dig för det här. Ta emot den här gåvan. Personligen. Tro i ditt hjärta och du blir frälst i Apostlagärningarna 16:30-31. Inga konstigheter, inga svårigheter, inga hinder. Bara vår egen stolthet hindrar oss från att få evigt liv som en gåva. Lägg ner den stoltheten, ta emot gåvan i detta ögonblick och fira julen för vad den verkligen är. Nämligen att en frälsare har blivit född in i denna värld. Vilket fantastiskt julbudskap. Vi ber för dessa tankar här i ditt namn. Amen.